Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
Vi avslutade förra programmet med att skriften vittnade att vi har blivit köpta och priset är betalt. Och konsekvensen av detta det var att vi inte längre tillhörde oss själva, utan vi tillhör Gud. Vi är den helige andes tempel och vi ska förhärliga Gud i vår kropp. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. Och för mig så är det en välsignad sanning att jag tillhör Kristus. Det är ett privilegium. Min kropp är den helige andes tempel, säger Bibeln. Jag tillhör alltså inte längre mig själv, och när det är sagt går Paulus vidare i kapitel 7 och talar om äktenskapet. Därmed handlar det också om sex. Men vi kommer nog att behandla det ämnet mera diskret än vad som är vanligt idag, eftersom vi vandrar i sällskap med Herrens apostel. Men när den sanningen att jag inte tillhör mig själv är stadfäst, så följer automatiskt också myntets andra sida, nämligen jag tillhör Gud. Vilken ära att vara köpt av honom, ägd av honom. Och efter att Paulus skrivit till församlingen om partisinne och otuktssynder, så går han över till att tala om äktenskapet. Och vi läser i första Korinterbrevets 7 kapitel, vers 1. I fråga om det ni skrev, svarar jag, det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Det är tydligt att de kristna i Korint hade skrivit till Paulus angående äktenskapsfrågor. Vi har inte frågorna, men vi har Paulus svar. Och Paulus har tagit sig god tid innan han tar upp det här ämnet. Först var han tvungen att ta upp stridigheterna i församlingen. Och så den förfärliga omoral som föregick mitt i församlingen. För typiskt nog hade de tydligen inte alls nämnt den frågan med ett enda ord i sitt brev. Innan Paulus därför kan svara på frågorna de ställt i brevet, så måste han göra klart att församlingen måste stöta ut den man som levde i uppenbar synd. Men Paulus tvekar inte för att ta upp ämnet om äktenskapet, utan han skriver med stor frimodighet och mycket rakt på sak. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otuktssynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man, fortsätter han i vers 2. Frågan om äktenskapet är inte lätt att ta upp i Korint. För i ett samhälle där omoralen blivit det normala och otrohet närmast betraktas som en rättighet, så blir ju inte heller äktenskapet varken tryggt eller långvarigt. I församlingen i Korint fanns det tydligen sådana som behandlade moralfrågorna mycket slappt och liberalt. Men därmed måste vi också räkna med att det fanns en och annan ytterlighet som strängt önskade förplikta de kristna på att leva som ogifta. Och när Paulus nu svarar så frånkänner han inte celibatet sitt värde. Men människan var ju inte skapad för att leva i celibat, det vill säga ensam som ogift. För människan har en stark naturdrift som har sin rätta plats i äktenskapet. Den som har kall att leva som ogift må gärna göra det, säger Paulus, om de är klara över att det betyder att de då ska leva sexuellt avhållsamma. För de troende kan inte leva som de flesta i Korint lever, utan måste välja antingen att för Kristi skull och sin tjänst för Herren leva som ogifta och därmed i sexuell avhållsamhet. Och kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig för att undvika otuktssynder. Men samtidigt vara klara över att motivet för att gifta sig är kärlek, inte sex. Och att vara klar över förpliktelserna. Vi läser kapitel 7, vers 3 och 4. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Mannen ska inte springa till Afrodites tempel, det är synd. Gemenskap, kärleksbevisningar och sex har sin plats i hemmet. Och vi lägger här märke till att sexuell avhållsamhet i äktenskapet kan endast ske med bådas samtycke. Att varken hustrun eller mannen råder över sin kropp betyder att ingen av makarna kan vägra eller undanhålla den andre äktenskapligt umgänge eller ofrivilligt fullgöra det. Vi läser vers 5 och 6. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Äktenskapet ska vara ett verkligt äktenskap, och i denna gemenskap kan ingen av parterna göra som de vill. De är inte varandras herrar, men varandras tjänare. Andaktslivet och bönen är viktiga för den troende. Men som troende ska de vara på vakt så att de inte inrättar sitt andaktsliv så att det ger Satan tillfälle att fresta dem. Vi må aldrig bli så andligt självupptagna att vi glömmer hänsynen till den andre. Inte heller kötsligt självupptagna så att vi glömmer den andliga omsorgen för varandra. Första Korinterbrevet 7, verserna 7 till och med 9. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag, men var och en har sin gåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat. Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. När Paulus nu går vidare till frågan om ingående av äktenskap och upplösning av äktenskap, så säger han att det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Och lägg märke till hur tonen nu skärps hos aposteln när han kommer med en befallning som han preciserar att den är Herrens befallning. Vers 10 och 11. De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig, skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Här handlar det om en klar befallning från Herren. Om den ene lämnar den andra parten, så måste han eller hon leva ogift eller försona sig med sin make eller maka. Men nu var det också ett annat problem i Korint efter att Paulus hade predikat evangeliet där. Och det var att till exempel mannen i ett hus hade kommit till tro, men inte hustrun, eller omvänt. Vad skulle en troende göra under sådana omständigheter? Vi läser verserna 12 till och med 14. Till det andra säger jag, inte Herren, om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om hustrun har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga. Era barn är heliga, säger Paulus. Även om bara den ena av föräldrarna var troende, så räknar Paulus då också barnen som helgade åt Herren, även om de inte ännu personligen varken var döpta eller omvända. Vers 15. Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav, men Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Om den som inte är kristen önskar lämna äktenskapet, så är det annorlunda. Men även om det kan vara problematiskt och svårt på många sätt, så är den icke-troende villig att leva tillsammans med dig, så får du inte överge honom eller henne. Men du är inte bunden som en slav, för Gud har kallat er att leva i fred. Men låt oss ha klart för oss att här talar Paulus endast om äktenskap som ingåtts innan den ene blev en troende. För en troende så är det inte rätt att gifta sig med en som inte tror, vilket vi ska se närmare på när vi kommer till andra Korinterbrevets 6:e kapitel, där det i verserna 14 och 15 står: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Så när Paulus säger, vet du om du kommer att frälsa din man, så talar han alltså till de i församlingen som ingått äktenskap innan någon av dem var troende. Vers 16. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Den här versen säger inte att du ska ge upp tanken på att din make kan bli frälst. Men det säger oss att varken du eller jag kan tvinga någon att välja livet i Gud. Men samtidigt så är det den troende mannens och den troende kvinnans stora och viktiga mål i allt det man gör, att vinna sin make eller maka för Kristus. Vers 17. Bara det vet vi, att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Paulus uppmanar dem att förbli i den ställning de nu befinner sig i. Om de var gifta ska de inte bryta upp från sitt äktenskap efter att ha hört och mottagit evangeliet. De ska förbli i äktenskapet om deras ofrälsta maka är villig till det. Så går han över till frågan om religiösa ceremonier, vers 18-20. Blir någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Blir någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Det är som om han säger, du som är israelit, försök inte att bli som en hedning. Och du som kommer från hednisk bakgrund, försök inte att bli som en jude. Eller för att gå rätt in i vår egen tid. Det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud. Omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Förbli i den ställning du var när du kom till tro på Kristus. Som färghandlaren Oskar Hansen i Oslo sa. När någon sa till honom att han borde sälja färghandeln, lämna allt och följa Kristus och tjäna honom i en heltidstjänst. Det går inte, sa Oskar. För jag är Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Och jag lever på heltid för Kristus och får mitt dagliga bröd genom inkomsterna från butiken. Det åren jag bodde i Oslo och var tillsammans med Oskar 3-4 gånger i veckan, det var år som verkligen lärde mig mycket om Gud och om att leva med Kristus i vardagen. Låt oss nu lyssna till vad Paulus säger i första Korinterbrevet 7, verserna 21 och 22. Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Ty den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Under Korints storhetstid så räknade man faktiskt med att mer än 80% av stadens befolkning utgjordes av slavar. Och därför var ju det här en högst aktuell fråga. Och här är det just svårigheten att leva som kristen och som slav som Paulus tar upp. Var du slav när du blev kallad, så ta dig inte när av det, står det i en annan översättning. Det vill säga, du är inte på något sätt mindervärdig som kristen på grund av att du är slav. Paulus säger alltså att dina yttre livsförhållanden betyder ingenting för Kristuslivet. Det är bättre att förbli slav om man ändå är fri i Kristus än att vara frigiven men träl under synden eller under de olika yttre omständigheter i livet. Hur många är det väl inte som tror att om det bara blev så eller så och de fick det på det ena eller andra sättet så skulle de bli så goda kristna. Så den slav som kan bli fri ska naturligtvis ta emot den möjligheten. Men vare sig du är träl eller fri, säger Paulus, så har du genom tron blivit Kristi träl. Dina yttre livsförhållanden betyder ingenting. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det är förhållandet till Gud och hans kallelse som betyder allt. Verserna 25 till och med 28. I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd, såsom den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru. Men även om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er. Han säger inte att det är mer andligt att leva ogift eller ensam. Men han tänker på de svårigheter och förföljelser som en kristen måste tåla. Och det är alltså en rent praktisk fråga. Verserna 29-34. Men det säger jag er, bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru ska nu leva som om de ingen hade. Och de som gråter som om de inte grät. De som gläder sig som om de inte gladde sig. De som köper något som om de inte kunde behålla det. Och de som använder sig av den här världen som om de inte fick något ut av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska vara sin hustru till lags. Paulus säger att tiden är kort. Världen går mot sin undergång. Och han vill med sina praktiska råd hjälpa dem till ett liv som är anständigt, redligt och heligt, vare sig de väljer att leva ensamma eller går in i äktenskapet. Vare sig vi lever under det ena eller det andra förhållandet, så har vi aldrig någon ursäkt för att inte stå upp för sanningen och leva ett liv som ärar Gud. I Markus 8:36 sa Jesus: vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och i Petrus första brev, kapitel 1, vers 23. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Och Hebreerbrevet 13, vers 14. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Men denna värld, den kommer inte att bestå. Ty världen, sådan den är, går ju mot sin undergång. och jag vill ni ska vara fria från bekymmer, säger Paulus. Och om du köper något, kom ihåg att du inte alltid ska behålla det. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Skulle allt vad som nu är viktigt och stort också då vara viktigt för dig? Skulle allt vad idag du talat och gjort bliva gjort eller ej? Tänk dig nu om innan du svarar. För tiden är kort och världen går mot sin undergång. Men Guds ord består, och Jesus säger, den som tror på mig ska leva även om han dör.
Jag vet ej den stund när från jordens grus med Jesus vill hämta till Faderns hus. Men jag vet att han där blir mitt eviga ljus. Hur härligt en gång det ska bli. Hur härligt en gång det ska bli. Hur härligt en gång det ska bli. Ty jag vet att han där blir mitt eviga ljus.
Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig. Tiden är kort.